Bara 50 minuter. Ja, så fint. Okej. Jag ska bara veta vilka tidsramar vi har här att gå på. Tack så mycket Carl-Axel, det är så underbart att vara här och möta er allihopa. Igår kväll så prika ut mitt hjärta till er. Därför jag tror verkligen på detta, att en liten människa kan ta ett litet bibelord och få se stora resultat när vi proklamerar Guds ord med våra munnar. Och det kan vem som helst göra, och det är så härligt att vi som troende faktiskt har auktoritet att be. Visst är det härligt? Man behöver inte kalla till sig någon känd förkunnare från Amerika för att få uppleva ett bönesvar. Bönesvaret ligger i din tunga. Amen. Död och liv är på tungans våld. Jag glömmer aldrig, jag vet inte om ni kommer ihåg John Osteen. Kommer ni ihåg honom? Han har ju varit, tror jag, i Norge någon gång. När han fick sin flicka, han har ju flera barn, och hans son är nu pastor i församlingen där borta i Houston där han var pastor. Och det är faktiskt Amerikas största församling, tror jag nästan idag. Den är väl över 30 000 medlemmar. Men när han började där ute på den här, det ser ut som en papperslåda, den här kyrkan han var i och predikade i. Han var ju baptistpastor, och så blev han fylld med en helig ande. Han stod och undervisade om andens gåvor en gång, och så sa han att jag ska vara riktigt ärlig, så vet jag inte ens vad jag pratar om, sa han. Och så lade han ihop Bibeln. Och sen blev han andedöpt, och då visste han vad han pratade om sen. Men han visste inte det innan då. Men så blev han fylld med en helig ande, och så fick de ett barn. Jag kommer inte ihåg vad hon heter riktigt. Lisa, ja. Och när hon föddes så såg de att det var något som inte stämde. Hon hade fått något som heter CP-skadad. Hon var CP-skadad. Så hon kunde inte röra armarna och benen. Och växte upp till att bli ett collie. En dag så fick de ta på en bok där det stod att man kunde tala Guds ord. Och då fick de några bibelord som de fyllde sina hjärtan med. Och så bestämde de sig att vi ska tala ut det där ordet. Vi ska proklamera seger genom det här ordet. Och de började bekänna Guds ord. De höll på, tror jag, i 12 månader. Efter 12 månader hade flickan börjat röra på fingrarna och händerna. Och sedan benen. Och idag är hon förkunnare. Fullständigt frisk. Och då skrev han en bok som heter så här: Det finns ett under på din tunga. Det finns ett under på din tunga. Har du tänkt på vad mycket vi säger som vi inte ska säga? Inte i Norge, men i Sverige pratar jag om nu. Och det är så, man säger, Bibeln talar att tungan är som ett roder som styr en båt. Det är liten sak mellan öronen som sitter här, men den kan antänna Gehenna, men den kan också få Guds eld att börja brinna i våra liv. Så låt oss använda våra munnar. Genom munnens bekännelse blir man vadå? Frälst. Amen. Kristus är den stora bekännelsen. Och jag minns flera år så vi tryckte upp ett litet, har du kvar den, Monica, den här, vad ska jag visa av, den har varit en liten, vi kan kalla för den andliga hjälpredan. Min fru har alltid koll på allting. Titta. Det är bra att ha en sån syster med sin sida. Den heter så här, Troshjälpen heter den. En väldigt bra litet häfte. Det är bara bibelord här. Och så står det så här: börja idag och bekänn Guds ord varje dag. Börja med att säga: jag är en ny skapelse i Kristus. Ska vi säga det? Jag är en ny skapelse. Min ande skapade gemenskap med Gud. I Kristus är jag fullkomlig. Jag är rättfärdig i Kristus Jesus. Jag har en rätt ställning till Gud. Precis som jag aldrig har gjort något fel. Vad står det? Andra Korinthierbrevet 5:21. Jag är friköpt från lagens förbannelse. Jag är ett Guds barn. Jag är en medarvinge till Kristus. Jag har blivit räddad utifrån Satans rike. Och jag är en del i Kristi kropp. Jag har blivit satt med Kristus i den himmelska världen. Jag sitter med Kristus på Guds högra sida. Hela den himmelska världens andliga välsignelse till mig. Ja, det var långt. Gud fyller alla mina behov med sin härliga rikedom i Kristus Jesus. Jag behöver inte oroa och bekymra mig för någonting.
För Gud har sagt att jag ska kasta alla mina bekymmer på Herren. Halleluja. Halleluja. Känner du hur glad du blir när du bekänner Guds ord? Man kan ju bekänna hur dåligt allting är. Tänk att jag är svag. Jag orkar inte idag. Jag orkar inte idag. Åh, det är dåligt väder idag. Oj. Och det blir oj liv. Men Gud vill att du ska ha ett Kristusliv. Där du talar och bekänner Guds ord över ditt liv varje dag. Oavsett hur det känns eller inte känns. Bibeln säger, låt den svage säga, jag är stark. Låt den sjuke säga, jag är helad. Låt den fattige säga, jag är välsignad. Eller rik, eller vad du vill säga. Det får broder Kurt undervisa om här sen. Han vet hur man blir rik. Prisad vare Herrens namn. Jag sa prisad vare Herrens namn. Sen står det så här. Han som är i mig är större än den som är i världen. Står det i VG? Nej, det står i NG. NG, Nya Testamentet. NT. Amen. Tänk vad många gånger vi säger, ja nu kommer vintern, nu blir det bara värre och värre, nu blir jag sjuk som vanligt, i januari så kommer det och sen kommer det i maj, kommer då kommer pollen och sen kommer hållen och sen pollen och sen kommer holmenkollen och sen alla möjliga grejer och man håller på med sina grejer som kommer hela tiden, man vet nu kommer det, men istället kan du säga, nu kommer hälsa, prisad vare Herrens namn, himlen är full med hälsa. Jag har aldrig hört talas om den himmelska influensan. Har du hört det? Nej. Det finns ingen influensa i himlen. Och vi har himmelens Gud med oss här på förmiddagen idag. Amen. Jag ska tala lite och sen ska min fru få komma lite och dela lite den andra lektionen. Jag vågar inte släppa upp henne första för då tar hon hela tiden. Nej, jag bara skojar. Hon tycker inte om att stå här, men hon ska få stå här idag i alla fall. Det är okej, eller? Visst tycker ni att det är bra att hon säger några ord sen? Ja, men jag tar första lektionen, får vi se vad som händer sen. Vet du att ibland så talar vi om DNA. Vi vet ju att vi alla har ett DNA. Jag har ett, och mina barn har mitt DNA. Och du kan se att mina barn är mina barn när du ser dem. Därför att mitt DNA finns i dem. Och jag tror att Gud har också gett oss ett DNA. Gud har lagt ner sin natur i oss. Och jag tror att en menighet bör ha ett DNA. Så att man vet, vad står menigheten för? Vart är vi på väg? Vilka är vi? Jag minns någon frågade Billy Graham en gång. Han sa så här att, Billy Graham, du är så populär i USA. Varför ställer du inte upp för president? Om du ställer upp för president, så blir du president. Så populär är du. Då sa han, nej, sa han, jag är evangelist. Och man går aldrig från ett högre ämbete till ett lägre ämbete. Är det härligt? Han visste vem han var. Och jag tror att det är så är det med oss Guds folk. Vi måste veta vilka vi är. Vi måste veta att det här är vad menigheten står för. Det här är vi. Inte vad är något annat, men det här är vi. Samme Billy Graham, han är ju faktiskt 98 år tror jag nu. Ungefär. Jag tror han fyllde 98 nu alldeles nyss. Och när han var 94, då höll han, tror jag, sin sista predikan. Så det här är min sista preken för predikanter. Och den läste jag och jag blev så välsignad av den predikan. Och då sa han bland annat så här att en gång så var Albert Einstein, kommer ni ihåg Albert Einstein? Det var ju den kände vetenskapsmannen, utan han hade ett hår som såg ut så här. Kommer ni ihåg honom? Han var judisk börd och väldigt smartaste människan i världen. Han åkte tåg en gång i Kanada, den här käre Albert Einstein. Och så kom konduktören, säger man konduktören på norska, och skulle titta på biljetten, så han sa, kan jag få se biljetten? Och så såg han att det var Einstein, men han sa ingenting. Och Einstein satte ner händerna i fickan och skulle få tag på biljetten och hitta icke biljetten. Och han blev så ursäkta, jag måste då titta. Nej, jag vet att ni har betalat. Ni behöver inte visa biljetten. Tack så mycket, sa Einstein. Vet, Einstein visste allt om neutron. Man visste inte vad biljetten var. Det är ganska märkligt. Det är som predikanter. De vet allt i Bibeln, men inte vad nycklarna är någonstans. Är det sant? Ja. Och i alla fall så så konduktören gick vidare, och så när han skulle lämna vagnen så tänkte han, jag måste få titta en gång till på den här kände världens smartaste man sitter i min tågvagn. Så han vände sig om och då ser han Albert Einstein på knä och letar fortfarande efter biljetten. Och han gick tillbaka och sa, ursäkta, ni behöver inte leta efter, jag vet att ni har betalt, det är okej. Jag vet till vem ni är. Ni är Albert Einstein. Jag vet att ni skulle aldrig åka, tjuvåka på tåget. Då tittade Einstein upp. Han låg på golvet och tittade upp på konduktören. Och sa, ja, Mr. Konduktör. Jag vet också vem jag är. Men jag vet inte vart jag är på väg, sa han. Jag måste få tag på biljetten, sa han. Så jag vet var jag ska stiga av. Och då sa Billy Graham så här. Ja, jag vet också vem jag är. Men jag har skillnad. Jag vet vart jag är på väg. Och jag tror det är väldigt viktigt idag att vi vet vilka vi är och vart vi är på väg någonstans. För om man inte vet vart man är på väg, då är det svårt. Så jag tänkte bara dela lite kort här de här lektionerna om DNA som jag tror vi ska ha med oss in i 2018, 19 och 20 tills Jesus kommer tillbaka. Och det är fem saker. Jag ska dela några av den här lektionen och dela nästa lektion, några stycken. Och det första jag skulle vilja dela med dig idag, det är vad är DNA i Philadelphia? Jag tror att alla skulle hålla med mig och säga att det är att predika evangeliet för alla människor på jorden. Kan få ett amen på det. Jag tror att vi ska inte ha ett annat evangelium, vi ska ha det evangelium som vi hittar i Bibeln. Det finns ett evangelium, och jag tror att människor frågar mig så här ibland, Carl Gustav, vad är det nyaste? Vad är det häftigaste? Vad är trenden nu? Vad är trenden i Kristi kropp? Vad är det som är inne nu? Och då blir jag ofta nervös, för att jag brukar säga på engelska så här, every trend will have an end. Alltså trender är farliga, för de försvinner efter ett tag. Så vi ska inte leva i trender. Utan jag brukar säga, så här, speciellt när jag är i USA då. Vet du vad som är det senaste? Vad är det häftigaste? Nej, vad är det, sa de. Det nya är att det gamla duger, sa jag. Ska jag vara riktigt ärlig, så behöver vi inget nytt evangelium. Det finns ett gammalt evangelium. Vet du, Bibeln säger att evangeliet är en Guds kraft till frälsning. Du behöver inte ändra på det, fixa till det. Det är något i sig själv. När du predikar evangeliet, och jag har fått göra detta nu i över 30 år i Ryssland och fått se många, många härliga saker, men jag har sett en sak, var vi än har kommit så har det varit evangeliet som har blivit predikat. Och när evangeliet blir predikat, då bekänner Gud sig till evangeliet. Och evangeliet är en Guds kraft, står det. Halleluja. Det ska inte bli, det är någonting i sig själv. Och med detta skulle jag också vilja säga att jag ska dela lite några saker med om detta, för jag tror det här är otroligt viktigt. Till Paulus säger att jag som en försvarsadvokat skyddar jag evangeliet. Därför att det fanns andra tankar som ville ta bort oss från det enkla evangeliet. En komplicerad kristendom som man ville ta, en förnuftsmässig kristendom. Men det finns en annan kristendom som är ett enkelt, rakryggat evangelium som alla människor på jorden kan förstå. Kan jag få ett amen på det? Min fru och jag, vi hade för många år sedan, vi var inbjudna till Australien. Kommer du ihåg, Morgan? Vi var i Australien och vi var inbjudna på av en familj som hade sagt, kan ni inte komma och hälsa? Vi skickar två flygbiljetter om ni kommer. Jag tänkte, ja men då gör vi det. Så vi åkte ner, och han inte sa till mig att jag skulle ha möten också. Vi trodde det var semester på ferie. Men så sa han, när du ska predika ikväll, jag hade åkt 33 timmar. Och nu ska du ha första preken här. Jag hade aldrig varit i Australien. Jag går upp i en lokal, jag kunde knappt titta. Jag var så trött så att ögonen gick i kors. Jag tänkte, vad ska jag säga här? Och då var det så att det var en andetjus som hade kommit till församlingen. Och alla var fyllda med helig ande och talade i tungor. Och det var väldigt härligt. Administratören, han var en sån här intellektuell man. Han gick och talade i tungor överallt. Mustaschen var var så här och håret stod alla håll, men han var fylld med helig ande och jätteglad var han och salig i Gud. Och så började jag predika. Vad jag inte visste då, det var att de hade ett universitet också i församlingen. Och på den morgonen så hade de bestämt sig för att universitetet skulle lämna församlingen. Därför att det var för enkelt i församlingen. Det var för mycket halleluja. Det var för lite hjärna och för mycket hjärta. Och de skulle lära sig teologi som tyckte att det här med anden, det var inte så där jätteviktigt. Utan de bestämde sig att vi lämnar församlingen och skapar ett eget universitet vid sidan av församlingen. Jag hade inte en aning om detta och jag började predika. Trött var jag. Jag tänkte nu får vi sätta oss snart. Men innan jag så hör en helig ande säga, du ska be för den här personen på första bänken. Så jag kallar upp honom. Jag säger, jag känner inte en människa här. Nu får det vara Gud, annars går inte det här. Så jag bad för honom och Guds ande kom över honom. Han föll rakt ner som en golfkägla så här. Och så hör en helig ande säga, ta han i benen. Nej. Det gör jag inte. Det här är första mötet. Och det blir säkert sista mötet. Ta han i ben och spring med han på plattformen. När han ligger på ryggen. Så här, som en skottkärra. Säger man. Och sen på dans och rullebulle. Och sen... Det var god Gud. Så jag börjar springa med honom fram och tillbaka där. Och jag vågar inte titta bakåt. Men så vände jag mig om och så slog han så här. Och det var sån här matta, sån här nålfilsmatta. Så jag tänkte han kommer ju skrapa ryggen här. Men har Gud sagt det så får det vara. Jag var färdig, gick ner. Så vände sig pastorn till mig. Jag har aldrig träffat den här pastorn. Det var hans första möte. Jag träffade honom i 40 minuter. Så vände han sig till mig och sa. Vet du vem du har släpat omkring här på plattformen? Nej, säg det inte, sa jag. Rektorn på universitetet, sa han. Jaha. Och det här innebär att det här var mitt sista möte, förstår jag. Vi får se, sa han. Nästa morgon, på 8 på morgonen, så ringde de till där jag bodde. Så sa han, Carlos, rektorn söker dig. Okej. Okay. Han vill att du kommer till universitetet. Och talar till eleverna idag på 9. Så vi slängde oss i bilen och vi åkte dit. Och där satt alla eleverna. Alla dessa intellektuella, fina studenter som hade läst teologi. Kunde allt om doktriner och allt om... Men nu ville de ha anden. Så jag bad för dem allihop. Vi höll på i 6 timmar. De låg utslagna under Guds kraft i 6 timmar. Hela universitetet. När vi gick därifrån tänkte jag, vad blir det av det här universitetet? Vet du vad som hände? Den kvällen tog de att ta tillbaka universitetet till församlingen igen. Och då hörde jag den helige anden sa. Vet du vad du gjorde när du tog rektorn i benen? Sa han. I anden drog du tillbaka universitetet till församlingen igen. Det var det enkla evangeliet. Men det fanns kraft i det. Vi får inte bli så intellektuella så att vi glömmer enkelheten. Enkelheten är viktig. Det är viktigt att vi vet vad vi tror. Det är viktigt att vi har teologi. Det är väldigt viktigt. Men vi måste också ha den helige ande. Är du med mig här idag? Så evangeliet är i sig själv. Det är en glädjeskap. Vi har en evangelist i Nya Testamentet. Vi har 2 evangelister i Nya Testamentet. Det är Timoteus. Till och med Paulus tar att uppleva evangelistens gåva som fanns där i honom. Men det finns också en annan evangelist. Det är Filippus. Och står... Om du går med mig till Apostlagärningarna, 8 kapitlet. Om du går riktigt fort det. Jesus kommer snart och tiden går här. Men vi ska nog hinna med det här. Så står det så här. I vers 4. De som hade skingrats gick från plats till plats. Alla säger plats till plats. Alltså från by till by. Och vad gjorde de? De förkunnade. Vadå? Vad står det i norska? De predikade evangeliets ord. Står det? Ja, de predikade evangeliets ord. Och så står det lite senare att och Filippus kom ner till staden Samaria. Han var evangelisten. Och predikade vad då? Kristus för folket där. De lyssnade alla noga till det som Filippus förkunnade när de hörde och såg de tecken som han gjorde. Från många som hade orena andar från dessa ut med höga rop. Och många lama och halta blev botade. Och det blev stor glädje i staden. Halleluja. Alltså halleluja. Vet du, jag tror det finns kraft i evangeliet. Det är för att evangeliet bringar glädje till staden. Och jag nämnde för bror Carl Axel här igår. Men vi satt och åt lite annat. Gud har lagt en sak i mitt hjärta väldigt starkt. Som vi ska börja med det här året. Att vi ska starta en evangelistskola i Moskva för unga evangelister, för predikanter som inte vill, som inte har en kallelse att vara pastorer och bibellärare, men som har en kallelse att vara evangelister. Därför att vi har en brist av evangelister. I Norge har ni haft mer evangelister än något annat land nästan. Norge har varit en överflöd på evangelister, men även här har det börjat att bli mindre. Och jag tror att om det ska bli glädje i staden så måste evangelisterna komma fram. Och de ska inte åka i sina egna race, utan de ska vara kopplade till den lokala menigheten. De ska arbeta med pastorerna och andra församlingar. Och de ska gå ut därifrån och ska sändas ut. Och de ska ha stödet från menigheten. Och de ska känna att när de kommer till menigheten så är de välsignade. Och de är uppskattade. Och de får vara där. Jag själv är evangelist, kan jag väl säga. Jag vet knappt vad jag är ibland, men jag är någonting i alla fall. Jag är en broder i Herren, det vet jag säkert. Sen försöker jag predika evangelium. Men jag har fått vara i en menighet under 30 år nu på Livets Ord i Uppsala. Och få vara evangelist. Jag minns när jag var ju missionsdirektor förut. Och satt på ett kontor och åkte ut och predikade. Och satt på kontor. Och då kom min pastor en gång och så tog han fram en kniv. Och så sa han, idag ska jag skära ut det från det här kontoret, sa han. Gjorde han så här. Nu ska du ut på fälten, sa han. Där du är hemma. Du ska inte sitta på det. För det är förvirring när du är här och det är förvirring när du inte är här, sa han. Det är bara förvirring när du är på kontoret, sa han. Den dagen lämnade jag min kontorstol och aldrig hamnat på en kontorsstället. Nu sitter jag bara på flygplanstolar. Prisat vare Herrens namn. Och jag får åka ut och predika evangelium i land efter land efter land. Och jag skulle vilja träna unga evangelister. Ungdomar som bär på den här kallelsen att predika evangeliet. För städer, för byar. För jag tror att det kommer ett genom. Evangeliet kommer att bryta igenom i vår kontinent. Kan du säga amen på det? Jag tror det finns ett enormt behov av det. I Sverige har vi inte en enda evangelist nästan under 40 år. De flesta är äldre men yngre evangelist. Det har kommit en, jag ska inte säga att, men det har kommit en ny evangelist nu som vi tycker mycket om. Han heter Sebastian. Han är egentligen rappare. Jag vet inte om ni vet vad det är, men det är en sån här typ. Någonting som jag vet inte, de är väldigt populära bland ungdomar. Och jag tycker om den här killen, han är väldigt härlig. Han var känd i Sverige som en hatande ung rappare som hatade allt vad etablissemang hette. Han var arg på alla politiker, han var arg på det. Han skrev hatsånger, han var med och till och med slog folk och satt i fängelse och droger och allt vad då. Och så bara för några månader sedan så sitter jag framför tvn en morgon och tittar på TV4. Det god morgonprogram. Det var en lördag när jag var hemma och satte på tvn. Så sitter han där. Och så säger programledaren, Sebastian, vad har hänt med ditt liv? Du hatade alla förut. Vad som har hänt? Jag har mött Jesus. Har du mött Jesus? Hur gick det till då? Och så fick han sitta i 40 minuter och dela på hela svenska folket hur han blev frälst. Härligt. Och nu skriver jag nya sånger om Guds kärlek. Så sjöng han. Åh, Jesus ska komma till förorterna i Sverige. Det ska bli bara kärlek, 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 kärlek. Och jag tänkte, vad händer i detta ogudaktiga land? Så kommer det bara en ung grabb som är full av Gud, full av liv. Och bara sjunga. Och så la han ut på, vet att nu behöver man ju inte sätta upp annonser längre på utanför kyrkan. Man kör ju Facebook, va? Så han la ut bara på Facebook. På söndag kväll är jag i Smyrnakyrkan i Göteborg. Kom dit, kom dit, kom dit. Vi är ju inte vana vid sådana inbjudningar, va? Men det här är en ny stil. Halleluja. Även på det ena eller andra sättet predikat. Och så, Smyrna kyrkan i Göteborg, det är ju pingstkyrkan där. Den är ju faktiskt en av de största i landet. Jag tror den tar 1200 sittplatser. Det var inte 1200 den kvällen. Det var 2300 människor inne i kyrkan. Och 300 blir frälst. 300 människor blir frälsta. Och det blev glädje i staden. Sen kom han till Örebro. 400 frälsta. Och så åker han nu. Jag var i en liten by nu bara för några veckor sedan. Och predikade i som heter Sävsjö. Där hade han varit den här veckan innan mig. Och 40 ungdomar har blivit frälsta. Han var på ett ungdomshem i Uppsala. De värsta fångarna sitter i Sveriges, bland Sveriges ungdomar. Som har våldtagit kvinnor och fulla med hat. Där var han och sjöng och predikade. Och jag vet inte hur många som blev frälsta, Monica, var det? Det var flera stycken som blev frälsta av de här ungdomarna. Hatiska ungdomar som fick möta Jesus. Visst är det fantastiskt? Och jag blir så glad när jag ser det där. Jag fröjdar mitt hjärta. För jag tror att Gud har en plan för nya tider, för nya redskap. Nya evangelister som Gud ska resa upp. Och jag tror att det är ett sånt behov idag i våra länder. Att evangelistens tjänst kommer och det bryter igenom. Kan få ett amen på det. Jag tror på evangelistens tjänst. Jag är övertygad om detta. Och sen då så hörde jag bara nu att han var på hos oss här bara för några veckor sedan. Och jag vet inte hur många som var där på möte, men det var ju tusentals människor som kom och massor med icke-kristna människor som aldrig har satt en fot i kyrkan var i kyrkan på Livets Ord och hörde evangeliet för första gången. Vet du, jag är så här barnsligt, jag tror på väckelse. Och Gud ska resa upp det här. Gud ska resa upp de här gåvorna. Gud ska ta de här ungdomarna. Och vi ska vara med och forma de här ungdomarna. Och vi ska vara med och uppmuntra dem. Vi ska säga, vi tror på er. För jag tror att nu är det som en stafettpinne. Får jag låna din penna bara lite här. Du vet, när man har ni stafett i Norge? Ja, ni har ju världens snabbaste ungdomar här. Vad heter de här unga pojkarna som springer så fort? Ja, du vet inte vad de heter. Nej. Men Fredriksen är de, va? Nej, de vinner ju allting, de här pojkarna. De är två bröder. Henriksen eller Stenriksen eller Filip, ja. Han springer så fort så man hinner inte med han. Men du vet att när man har sin stafett, har ni sett det? När man springer med en pinne och ska man lämna över till nästa. Vet du vad man måste göra? Man måste springa tillsammans med den som ska ha pinnen. Man kan inte säga, okej. Okay, Nu orkar inte jag mera. Här har du en, försök du nu. Nej, det går inte. Man måste vara full fart på bägge två. Det är därför jag känner när jag blir pensionär. Nu ska jag öka farten. Så jag hänger med de här ungdomarna. Och springer de för sakta ska jag sparka mig i baken tills de springer lika fort. Eller hur? Vi ska vara med och tro på ungdomarna. Ja, men de är annorlunda nu. Ja, halleluja för det. Och låt dem vara annorlunda. Men stå bakom. Tro på ungdomarna. Och krama om dem som de äldre gjorde med mig när jag var nyfrälst. Jag tackar Gud för min bästa bibelskola i livet var när jag var nyfrälst. Jag kom in i menigheten och det stod gamla människor och kramade mig. Och de tryckte ner mig på knä och sa, du måste komma igenom, broder. Jag tänkte, vad är det för någonting? Komma igenom? Ja, det kan vi inte. De kunde inte förklara vad det var, men ner på knä sa de. Och så skrek de i tungor i öronen på mig. Och masserar ryggen på mig och skriker. Tänkte, vad är det här för ställe jag kommer till? Men jag kom igenom. Och jag har varit igenom ända sedan dess. Så nu tänkte jag så här. När nu kommer nya nu ungdomar, nya redskap. Då ska vi välkomna dem. Öppna famnen, stora famnen. Så här, vi tror på er, vi är så glada för er. Kör på! Ja, det var lite parentes. Men låt mig bara säga, jag tror att det finns en enorm tid för evangelister. Vet du vad jag ska göra? Vi ska börja den här skolan i Moskva. Vi börjar i november. Den ska vara en månad lång. Så ska vi bjuda in gamla evangelister. Och en som jag ska bjuda hit är Kjell Halltorp. Han ska få komma till Ryssland. Och så ska han få stå en hel dag och dela med de här ungdomarna sitt hjärta, hur man vinner själar. Han vinner själar överallt. I hajsen överallt. Han har ju handgranater som han säger med sina traktat och trycker rakt på dem. Och muslimer trycker han i magen så här i hissen. I hajsen. Och tjaka, bababa, och så här. Du behöver bli frälst. Så blir de frälsta i hissen. Det är den typen av kristendom vi ska ta frimodigheten har med sig stor lön. Jag har berättat det här många gånger, men jag kan berätta det en gång till. Men jag tror ju så att ibland tänker vi så här, vi ska få 1000 frälsta. Det är bra. Men jag tror så här, låt oss försöka. Vi kan inte vinna 1000 själar kanske var. Men vi kan försöka vinna en själ för Gud. Det är evangelistens upp, att få människor att tro på en själ kan bli frälst. Tror du på det? Hur många tror att en själ kan bli frälst? Ja, vi har ju så mycket ofrälsta vi möter överallt, så möter vi ofrälsta. Vi har ju en restaurang som ligger jämte Livets Ord som heter Excelgrillen. Det är en välsignad ställe som fyller våra magar varje dag. Inte varje dag, men ibland så går vi där och köper kebab. Och de är muslimer, de är iranier, de är absolut inte kristna. De är så här långt ifrån kristna man kan komma. Och där går vi in och köper våra kebaber och vi handlar där. Och jag gjorde det många år. Jag ser att det är många års investeringar av mina själar. Och varje gång när vi kommer där så är det alltid lika trevligt. Och efter då blir man god vän. Och man säger, och dessutom visst de, en dag så tittar han på mig och säger, hörde du, vi har pratat om dig. Så. Vad håller du på med, va? Jag tänkte, jag behöver inte säga allt. Så säger jag är resande, så. Ja. Så kom jag tillbaka efter ett tag. Efter en månad så sa, hörde vi har pratat om dig igen. Vad gör du när du reser, sa han. Vad gör du när vi reser? Ja, sa jag. Jag åker runt och berättar om en person. Ha. Nästa gång kom så sa han, hörde du, vi pratade om dig igen. Vem är personen? Och då minns jag, sa han heter Jesus Kristus. Och jag skulle säga, hej då. Och så drog jag iväg. Nästa gång jag kom, då var det laddat i atmosfären. Och så, hörru du, vad har du varit nu och berättat om den där Jesus? Jag tänkte, jag måste vara ärlig. Alltså jag kommer från Kabul, Afghanistan. Mohammed Allah. Halla, 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 halla. Jag vet inte vad han sa, men det flög i tak. Alla började prata arabiska. Det var världens liv. Och så drog jag ut. Nästa gång så sa de, nu vill vi veta, var har du varit nu? Och vad har hänt? Jag var i Baku, Azerbaijan, predika för många muslimer. Och massor tog emot Jesus. Allah, 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 Allah. Mohammed, och jag vet inte allt vad de sa. Och så stack jag iväg. Nästa, jag väntade några månader, så kom jag tillbaka. Så sa, nästa jag kom så sa, när jag lämnade bilen så såg jag att de började jobba där inne. Så när jag kom så låg kebabben i handen på mig när jag kom in. Och sa han, idag är det gratis. Jag tänkte, det här är min sista måltid. Hur ska det här gå? Och jag började äta och alla såg och tittade på mig så här. Det var en sån väntan skulle falla ner. Är något speciellt, så? Ja. Så log de för första gången. Så sa han så här med en stort leende. Du, vi var på din kyrka. Inte i din kyrka, på din kyrka, sa han. Vi var på din kyrka i tisdags och lyssnade på dig när du predikade på sommarkonferensen. Och vi tog emot honom, sa han. Vi tog emot honom. Jag tog emot honom. Min fru tog emot honom. Min son tog emot honom. Och nu har vi ringt Iran. Mamma ska ta emot. Pappa ska ta emot. Alla ska ta emot. Jag gillade det. Family. Jag grät. Jag tänkte, tänk vad det har värt att investera dessa alla kebab. Halleluja. Och så sa han, och från och med nu så betalar du inte en krona mer för allt är gratis, sa han. Men du får ge pengarna till mission så att fler muslimer blir frälsta, sa han. Ja, jag lovar, sa han. Och en dag, och så sa han, och vi var tillbaka på söndagen. då tog vi emot den där anden. Ba, 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 ba. Jag älskar den prestationen av den dopet i den heliga ande. Jag tog emot den där anden. Ba, 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 ba. Då har man fattat alltihop med vad många teologer fattar. Att andedopet och tungotalet hör ihop. Prisat vare Herrens namn. Alltså prisat vare Herrens namn. Är det detta vi vill ha? Ja, det är detta vi vill ha. Och sen så kom jag tillbaka. Då stod en gammal farbror med vita kläder och gjorde pizza. Så han, det är min pappa, han har kommit till Iran för att ta emot nu. Så. Kan du be för han? Här är mamma, hon ska ta emot. Hela släkten ska ta emot. Och på söndag ska vi doppas. Ska ni doppa? Jag tänkte, vadå doppas? Vi ska doppas ner i vattnet i kyrkan. Så. Det betyder att de skulle bli döpta. Sen åkte de till Amerika, hela familjen gick och gått bibelskola där på Kenneth Hagins bibelskola i Tulsa, Oklahoma. Och tjänar Gud idag. Och jag vet inte vad de gör idag, men de fick möta Jesus. Jag är så glad. Jag är så glad för en familj. Kanske inte var 1000 själar, men det var en själ. Evangeliet är en kraftig frälsning. Alla kan dela evangeliet. Alla kan ta med sig en själ. Alla kan få se någonting hända. Det är underbart att se att det är kraft. Det blev glädje i staden. Amen. Vad är evangeliet? Låt oss bara gå till Lukas, det 4:e kapitlet. Och bara innan vi tar en rast här alldeles strax, som inte stund, ska jag bara dela några saker till. Vad är evangeliet? Lukas 4, 16. Så kom han då till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften. Och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. Och när han öppnade rullen fann han stället där det stod skrivet: Herrens ande är över mig. Han har smort mig. Till att förkunna vad då? Evangeliet eller glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna. Syn för de blinda. Ge de förtryckta frihet. Och förkunna vad då? Ett nådens år från Herren. Halleluja. Här har du evangeliet. Vad står det i Bibeln? Hur ljuvliga är inte fotstegen av de som frambär gott budskap? Det finns någonting med evangelisten. Gåvan evangelisten som bringar de goda nyheterna till folket. Och som får det att bryta igenom en bygd. När staden, när det bryts igenom i staden. När evangeliet får bli predikat i en stad, i en by. Så kommer Guds kraft, så kommer helande mirakel. Kanske på andra ställen också. Men jag tror det finns något i evangelistens tjänst som vi ska be Gud att det ska få komma tillbaka. In i våra menigheter. Vet du, ibland åker jag ett flygbolag som heter Norwegian. Har ni hört talas om det? Hur många har talas om Norwegian? Of course. Det är ett norskt bolag. Längst bak på stjärtfenorna sitter det människor, bilder på människor. Och vet att i Norge hänger det 2 evangelister där. Inte pastorer, ursäkta, det är ingen mot pastor. Men det sitter 2 evangelister. Och det är Ludvig Karlsson och det är Aril Edvardsen. De var evangelister. De kom till det här landet för att predika evangelium i det här landet och i många andra länder också. Jag predikar varje år på Sarons dal. Ska dit i sommar också. Och jag älskar att predika. Och stå där och tänka på Aril som allt vad han gjorde för det här landet och för andra länder. Han var inte alltid förstådd, men han hade en kallelse att vara evangelist. Och jag tänkte, när de dör så kommer, och de här planen så kommer de flyga över hela världen. Så är det 2 evangelister som står där med sina röster, med sina bilder. De fick förkunna glädjens budskap till det här landet. Kan du amen? Tänk på Ludvig Karlsson, hur mycket glädje han har fått bringa. Jag reste med han en gång från Trondheim, från flygplatsen där uppe till Oppdal. Jag tänkte nu ska jag få träffa Ludvig Karlsson. Det fick jag ju inte, för det ringde ju telefon hela tiden till han. Och då var det utslagna som behövde hjälp i bön. Ja, käre Arthur, jag ska be för dig. Och ge inte upp, sa han, ge inte upp. Och så pratade han igen. Och nu ringer det igen, sa han, och så ring. I 2 timmar satt han och pratade med massa människor som han hade goda nyheter till. Gud upphöjde honom. Och så sa han till mig, vet du vem som ringde, sa han, igår då, sa han. Då var det inte en alkoholist, det var statsministern som ringde, sa han. Och sa han, vi sätter stort pris på vad du gör i det här landet, så du får 4 miljoner av staten, sa han. Det är inte många som får 4 miljoner av staten. Det är inte många som hänger på en flygplan. Men de här evangelisterna gjorde det. De bringade goda nyheter. Och jag tror vi ska be Gud om det, att den tjänstegåvan ska komma fram igen. Halleluja. Och den ska inte vara ensam isolerad. Den ska tas emot av menigheten. Den ska tas emot av folket. Och det kommer att bringa liv och hälsa och väckelse in i våra städer. Så om vi kunde ha med den här veckan, Karl-Axel, i era böner, be fram nya evangelister. Jag tror han finns i Norge. Det finns många ungdomar idag som går och bär på en kallelse att predika evangelien. Jag har själv tagit mig an nu 25 stycken unga predikanter som jag ska träna de närmsta åren. De får åka med mig ut och predika. Vi åker ut på olika länder och tar med dem en och en. Och så träffas vi hemma och så ber vi. Och så tror vi att Gud ska resa upp en ny generation av vilda förkunnare. Halleluja. Som är vildare än helige ande, som har kraftens ande över sig. Den helige andes kraft och smörjelse. Evangeliet är en Guds kraft till frälsning. Kan få ett amen på det. Halleluja. Tack Jesus, vi ber om det just nu. Bara tacka dig Herre, vi tackar dig för evangelister. Vi ber att de ska komma fram i det här landet och i andra länder. Vi ber att den gåva som evangelisten är ska få växa fram i våra menigheter, få utrymme, få frihet, men också ansvar att ställa vara en del av församlingen, en del av det arbete att vinna människor för dig Herre. Vi tackar dig för det i Jesu Kristi namn. Och allt folket sa. Jag sa allt folket sa. Evangeliet, säg evangeliet. Är en Guds kraft till frälsning. Säg, hur ljuvlig är inte fotstegen av dem som förkunnar gott budskap. Ja. Amen. Det är den första punkten i det här, de här fem punkterna. Det är evangeliet. DNA måste innehålla evangeliet. Ve dem, säger skriften, som predikar ett annat evangelium. Alltså kan det komma med en som predikar ett annat evangelium. Som inte är evangeliet. Som kan vara lagiskhet, som kan vara andra saker. Vi ser idag en liberalism som växer fram i Kristi kropp idag. Där man inte tror längre på Bibeln. Där man erkänner att man säger, ja men vi får ju inte förkunna riktigt som det står i Bibeln längre. Vi måste ta hänsyn till det som pågår i världen. Men då säger jag, nej, vi kan predika allt evangeliet. Vi kan predika hela Guds ord. Vi behöver inte skämmas för en enda bokstav i den här boken som vi har. Kan få ett amen på det. Bibeln är boken som Gud oss gav. Följer vi den går vi ej i kvav. Bibeln är boken idag, kompassen som båten styr. Det är där vi har. Inte vad människor tycker, inte vad människor framställer, utan evangeliet är en Guds kraft i frälsning. När vi predikar det så kommer automatiskt Guds kraft. Och människor blir botade, helade och befriade. Halleluja. Jag sa halleluja. Så många nya evangelister, det ropar vi efter. Vi tror på det, det kommer. Den andra punkten då, ska jag börja med den, ska vi fortsätta lite sen. Och det var, jag var inne på det lite igår, jag tror att i det DNA vi vill verkligen förkunna så behöver vi predika mer än någonsin trons budskap. Alltså tron på Gud. Tron, jag predikade om det lite grann igår. Jag vill bara nämna lite kort här idag också att men vi behöver ha mer av Kalebs ande. Säg Kaleb. Kommer du ihåg Kaleb? Ja. När allting var negativt. När allting var, alltså man hade varit slavar i 460 år. Och så helt plötsligt så ska man gå in i Kanans land. Man skickar ut, hur många spejare skickar man ut? 12. Hur många av er kommer ihåg namnen på de 12 spejarna? Pastor Karl-Axel Malzoni. Han kommer bara på torn. För hur är det med broder Andersen från Amerika, från England? Han kan tro bara två också. Och our brother from Trondheim, du kan bara två också. Jag tror att alla här så kan vi bara två namn. Varför kan vi bara två namn? Därför att 10 av de 12 var fyllda med otro. Men 2 var fyllda med tro. De hette Kaleb och Josua. Varför kan vi deras namn? Därför att när de kom hem ifrån, de hade ätit purjolökssoppa i 460 år. Det är ju tråkigt. Vi tycker ju om purjolökssoppa, men äta purjolök 460 år, det är långtradigt. Oh, Jesus hjälp oss. Va? Det är gott med French onion soup sometimes. Men äta det varje dag, purjolök, till frukost, middag och kvällsmat, det är jobbigt. Och bästefar och bästemor hade ätit det, och alla onkel och tonkel och bonkel, alla hade ätit det. Och så kommer de helt plötsligt hem med vindruvor på en stång. Och de får se det med sina egna ögon. Det här är vad vi såg i det nya landet. Och folk började gråta av glädje. Wow! Det är underbart. Och så säger de, men det går inte. Det är omöjligt. Vi kan inte inta landet. Och så hamnar man i öknen. Och man dör i öknen. Istället för att gå in i Kanaans land. Och bara två kommer in. Och vad heter de två? Kaleb och Josua. Vet du vad det står om Kaleb? Han hade en annan ande. Halleluja. Kan vi ha det i Philadelphia? Kan vi ha det i våra förmenigheter? En annan ande. När alla säger det går inte, när alla andra fruktar. Nej, vi har en annan ande här. Vi tror på Gud. Det var troligen tro på Gud som byggde den här kyrkan. Och det är tro på Gud som bygger nästa kyrka. Den är ju snart för liten, eller hur? Ja. Oh, ja, kära Gud. Tron, den får det omöjliga att ske. Tron lyfter människor. Idag är Europa fyllt av fruktan. Då behöver vi fyllas av tro. Och heligande. Amen. Så låt mig bara uppmuntra det här idag när vi tar en kopp kaffe. Låt oss fortsätta att tro på Gud. När Kaleb är 85 år. Vad händer då? Jo, han går till Josua. Och så säger han, Josua, jag har bara en önskan nu på min 85-årsdag. Jaha, är det blommor eller en ny rullstol eller vad vill du ha? Nej, sa han. Jag vill ha fjällen, sa han. Varför vill du ha fjällen, sa han? Jo, det finns jättar där, sa han. Jag älskar jättar till frukost. Och så bad han att få det svåraste. Och då tänker jag, varför vill han ha fjäll? Jo, han hade inte lyckats att besegra jättarna 40 år tidigare. Han behövde det nu. Han vill ha revansch. Du som är lite äldre, Gud kan ge dig revansch för det du förlorade i livet. Amen. Det som gick fel, det kan bli rätt nu. Och då säger han så här till Josua, och det jag älskar, jag ska sluta med det. Så säger han så här. Vad jag gjorde för 40 år sedan, Josua, jag bara talade vad jag såg i mitt hjärta. Han hade sett något annat. Han hade sett Gud. Han hade sett Guds möjligheter. Det sa han. Det proklamerade han, som vi talade om igår kväll. Och de andra sa, det går inte. Han sa, det går. Och vilka kom vi ihåg idag? Kaleb och Josua. Och vilka fortsatte efter? Kalebs barn. Fick ärva, fick gå vidare och bringa det till nästa generation. Trons ande ska gå från vår generation till nästa generation. Ungdomspastorn här, jag blir så glad att träffa honom. En sån härlig, underbar gutte där. Halleluja, tro på honom. Det är härligt virke i honom, amen. Och hans generation ska ha samma tro, samma ande. Men det ska bli starkare än det vi hade. Nej, de ska inte ha starkare än oss. Jo, gärna. Dubbelt. I Jesu namn. Och allt folket sa. Amen. Nu tror jag att det är kaffe eller något sånt där. Vad säger du? Ja, det är ingen kaffe. Men det finns kaffe.